Jeg hadde lyst til å undervise litt i gudstjenesten og anvende tavlen som står der. Så måske det er klokt å flytte frem hvis man vil se og høre godt. Jeg håper ikke at det er mislykket at jeg forsøker å gjøre det på den måten der. Men innledningsvis vil jeg si at lignelsen om vodde som ble kastet i havet og samlet gode og dårlige fisk, det har det samme budskap som lignelsen om brudekledningen som noen hadde og andre ikke, og refererer til den dom som finner sted før Kristi ankomme, som vi har kommet til å kalle den undersøkende dom. Og jeg håper ikke at jeg skal fornærme noen garvede adventister med å tale om ABC i vår tro og lære. Og det er kun skematisk, uten argumenter, det er bare en oversiktlig fremstilling av ideen om helligdommen og om dommen før Kristi ankomme. Kom endelig frem hvis du ønsker det, for å se bedre og høre bedre måske. Noe som heter 1844 for syvendagsadventister, og vi kjenner til hvorledes vi har skaffet oss en sådan forestilling, med utgangspunkt i 4:57 før Kristus, de såkalte 2318 måneder, 2300 år, som ledet frem til tiden før Kristi ankomme, altså den tid vi selv lever i dag. Denne tidsprofeti, som jo er basis for adventismens forståelse av seg selv, det er en Kristusprofeti. Med utgangspunkt i det samme tidspunkt, 457 før Kristus, har vi de såkalte 450 år, eller 70 uker, som leder oss ned til år 34, og det var den tid som var tildelt jødefolket som vi kjenner til. Det som den gang var Jesu spesielle menighet i verden, men som ble satt til side på det tidspunkt for å erstattes av en annen forståelse, på samme måte som kristenheten her må gå inn i en annen forståelse for å være aktuell som kristen. Men disse 70 uker, eller 450 år, de har en såkalt siste uke som gir oss året for Jesu dåp, år 27 efter Kristus, og så Jesu død, år 31, alt sammen på vår kalender, det her selvfølgelig. Det er 457 før Kristus og 1844, det er jo klart, men alt dette er også efter Kristus, 27, 31 og 34. Vel, ikke mer om det. Vi kjenner til dette skema for forståelse av en tidsprofeti, altså fra det 5. århundre før Kristus, og som leder oss inn til den situasjon vi står i dag. Men sammen med denne tidsprofeti skal man sette kalenderen i helligdommen. Og den kan kort fremstilles på denne måte, at i Israels helligdomstjeneste var det en kalender over 7 måneder, hvor man begynte med påske i den første måned, med pinse i den tredje, og med Jom Kippur, eller store forsoningsdag, i den 7. måned. Og det var liksom en fast avgrenset periode som flyttet seg litt frem og tilbake i kalenderen, som vi kjenner at påske begynner litt tidligere eller litt senere fra år til år, på samme måte som i dag. Men det var alltid den samme lengde der, 7 måneder. Og de tegner jeg opp på følgende måte. De tider var 1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. måned. I den første måned, kan vi ta den ut? I den første måned så var det visse datoer som var aktuelle å ta med i denne kalender. Det var den første dag i måneden, som også var aktuell for alle andre måneder i året. Ikke bare de 7, men også de 12-13 som man hadde i den jødiske kalender. Det var nymånedagen. Denne nymånedag var spesiell i den 7. måned, skal komme tilbake til det. Ellers var det en første månedag i alle måneder i året. Men nå har vi kun de 7 måneder med, som er det hellige år, for å kalle det det. Men utover den første i måneden, så var det den 10., den 14., den 15., den 16. og den 22. Det er datoen i påskemåneden, den første måned. Den första nymånedag, den tionde dag, blev lamme som skulle slaktas till påske, påskelamme, satt i karantene eller satt i sidor. Det skulle vara lytelöst och felfritt, och det blev satt i sidor den tionde. Så blev det slaktet den fjortonde, så var det påskesabbat den sextonde, så var det koneger som blev svinget, sabbaten den femtonde, koneger svinget den sextonde, och så från den femtonde den tjugotvåde var det usyrade bröds högtid, den renselsesuge, hvor man skulle fjerne allt gammelt som bilde på all synd. Hvis man nu tar utgangspunkt i den femtonde i den första månad, och så lägger sju sabbater till, så är det sju gånger sju, så är det 49. Och dagen som följer, den 50:e dag, leder oss till den sjätte dag i den tredje månad. Det var pinse. Mellan dessa två tidspunkter, den 15:e i den första och den 50:e dag därefter, är det pinse. Så det har vi alltså pinse här, PI sätter vi där, och PO här, påske här och pinse här. Se, allt det där, det fanns sted på denna kalender här i år 31, när det angår Kristus. För jag kommer tillbaka till det, så ska jag nämna den sista av de sju månader som är speciell på den måten att den första dag var det basunfest. Då skulle man invarsla den stora dom som kom, och den kom den tionde i den sjunde månad. Så kom det igen en stor dag, lövhyttefesten, som begynte den femtonde och som varte till den 22:e, där man bodde i lövhytter och feiret den befrielse som betegnes av Kristi ankomme, och det som var talt om i sabbatsskolen här, i hvert fall i denne klasse, om brudens förening med Kristus och så vidare, som en riktig sa, finner sted allerede nu i den undersökande dom och effektueres därefter. Okej, det är alltså påske, pinse och Jom Kippur, eller för stora försoningsdag. Det är sju speciella sabbatter, vet du, i det heliga år, utom den ukentliga sabbatten. De är allesammans integnet här. Med en speciell sabbat här den 15:e och den 22:e, så här den 6:e i den tredje månad, så här den 1:e den 1:e i den 7:e och den 10:e och den 15:e och den 22:e. Dessa speciella sju sabbatter hör alla till utanför det vi kallar den ukentliga sabbat, och har någon gång varit grundlag för missförståelse angående sabbaten. Men hör, nu är poängen är detta, att denna profeti från Daniel 7:9, det är en profeti om Kristus, och alla dessa ting gäller ham och hans mission och hans mission. Jag säger det på denna måte: hvis man hade läst Guds ord på Jesu Kristi tid, så ville man visst att han skulle dö år 31. Är du med på det? Ja. För denna profeti berättar att Kristus skulle dö, från 9 kapitel i Daniel, år 31. Utöver det kunde vi veta att det var den första månad det skulle ske. Vi kunde också veta att han skulle dö den 14:e i den första månad. Och från helgedomens ritualer kunde du veta att han skulle dö klockan på vårt ur, klockan 3 om eftermiddagen, mitt mellan middag och aften. Alltså middag och solnedgång. Så du kunde veta år 31, första månad, 14:e dag, och till och med tidspunkter på dagen. Når jødefolket ikke visste det, det var det fordi de hadde lukket øynene for disse ting. Og det er en lengre historie som vi ikke bruker tid på her. Men poenget er at du må legge sammen tidsprofetien sammen med helligdommens kalender. Og når du legger disse to sammen, så får du i år 31 Jesu død og påskesabbaten, hans oppstandelse fra døden den 16, altså den første dag i uken, som det var det år. Og så får du sammen med det hans begynnelse i den himmelske helligdom allerede den tredje måned på pinsefestens dag, da han sendte helligånd. Alt det år 31. Det som så er aktuelt for oss utover dette, er å si at på vår kalender vil det så bli den 22. oktober 1844 at vi har den tiende dag i den sjuende måned. Og det er på basis av denne tidsprofeti og denne kalender at fedrene eller pionerene i adventbevegelsen kom til å fortelle at Kristus skulle komme tilbake til verden den 22. oktober 1844. Fordi man leste i Daniel 7. kapittel, hvor det står, jeg så en som lignet en menneskesønn kommer med himmelens skyer og føres frem for en den gamle dagen. De trodde at dette kommer med himmelens skyer, altså med englene, alle englene, var en referanse til hans annen komme til verden. Det var misforståelsen. Det som senere ble grunnlag for adventismens tro og oppfattelse av sin misjon, ligger nettopp i at Kristus kom fra det hellige til det aller helligste i den himmelske helligdom. Alle er med på det. Nå taler jeg til dere som jeg bør, og det håper ingen fornærmes. Jeg gjentar derfor for femte gang. Det er denne tidsprofeti, 2300 aftener og måneder, med utgangspunktet her i 4750, som ender 22. oktober 1844, som gir oss denne dato. I dag vet man, på basis av å kjenne alle kalenderdager fra flere hundre år før Kristus og 200 år etter Kristus, og sammen med astronomiske beregninger, vet man i dag at denne dato maksimalt kan være feil en dag. Og når du tenker på at pionerene hadde flere valgmuligheter når det gjelder denne, så er jeg personlig overbevist om at de var under ledelse av Gud for å ramme så riktig. Vel, denne tidsprofeti setter sammen med helligdommens kalender, og det gir det forståelsen av Jesu lidelse og død. Etter den tidsprofeti, etter den kalender, på den dag, og hans oppstandelse fra de døde, på den tidsprofeti, år 31, på denne kalender, på den 16. dag i den første måned. Den samme tidsprofeti gir oss år 31, den 6. dag i den tredje måned, som er pinsedag, den samme dag som jødefolket fikk loven på Sinai, og samme dag for de helligånd, når Gud begynner sin nye menighet. Ok? Nå lar jeg det bildet stå, eller det står i ditt sinn, jeg sletter det på tavlen. Utover den tidsprofeti og den kalender, så har du selve helligdomstjenesten, og så skal jeg bruke litt tid på å referere til den. Jeg tegner helligdommen her oppe i en skitse, som vi kjenner den fra Mosebøkene, med en forgård og med et tempel inni den, med et hellige og aller helligste. Vi kjenner jo godt møblemanget her, med et brennofferalter, med et renselseskar, med skuebrødsbordet, med den syvarmede lysestake, med røkofferalteret og med paktens ark. Det som er poenget her, at det er en inngang her, det er en inngang her, og det er en inngang her, et forheng på alle steder, og dette forhenget er jo dette mellom det hellige og det aller helligste, og det er det som er interessant for oss som syvendagsadventister på en spesiell måte. Nå skal jeg forsøke å si kort hva man legger i helligdomstjenesten, for det er en lang historie, og store deler av Bibelen befatter seg med helligdomstjenesten, og dette er liksom bare ideen. Utenom helligdomstjenesten, eller utenom helligdommens bygning og funksjon, så lå leiren i Israel, som jeg tegner her. Og det setter jeg en S der. Og en S, det er en synder, sånn som deg og meg. Et menneske som hjelpeløst og uten kunnskap om Gud, eller av ond vilje, er kommet på avveier. Det er en synder. En synder er også en syndbærer. Setter vi SB, det kan jo misforstås. Men det skal kun forstås som syndbærer. Og så er det sånn forordnet at hver dag, hver morgen, hver aften, hele året igjennom, 365 dager i året, så blir det offret et lam ved soloppgang og ved solnedgang i tempelet her. Men utover det var det brennoffer og skyldoffer og syndoffer og så videre, og takkoffer, som syndene selv bar inn, eller kom med på seg selv. Og vi bruker det som bilde her. Synderen som var syndbærer tar nå et offerdyr, og så går vedkommende inn i helligdommen og går opp her og tar livet av dyr, og der setter vi et kors. Der døde lammet. Det vi nå får et bilde av er at en bærer synden for en annen. Når synderen kom til tempelet, så la han symbolsk sine hender oppe på offerdyrets hode, altså la sin vekt på hodet symbolsk, og så kuttet han strupen på dyret. Og på den måten, når han legger sin vekt på dyret, så symboliserer at han legger sin syndskyld på dyret, et bilde som er tett beskrevet i Bibelen, og Johannes døperen sier, se det Guds lam som bærer verdens synd. Jesus er syndbærer. Alle er med på det. Med andre ord, denne syndbærer, han går nå in här, och så lägger han synden på en annan. Och då blir Jesus det Guds lamm som bär världens synd. Lammet bär synden. Så här synden kommer från lejren in i fårgården. Fårgården symboliserar denna världen. Helligdomen symboliserar Guds hus i himlen. Och här i denna världen dör Kristus för dig och mig och blir vår syndbärare. Men så gör Kristus mer än det. Kristus är inte kun lamm, han är också prästen. Prästen övertar så. Det ger en hel del ritualer här med brännofferaltare och med vannkar och sånt. Vi hoppar över det hela, och så säger vi prästen går in i helgedomen och stänker blodet på förhänget mellan det heliga och allerheligaste här. Ja, jag vet inte hur det här ska ändra, men jag hostar. Synden har kommit från lejven, in i förgården, in i templet. Synden är överförd från lejren till templet. Alla med på det. Detta sker så 335 dagar i året. Och så ska jag nämna det som står här i tredje Mosebok, de första 10 kapitlen eller så, de 12 kapitlen. Där står beskrivet om och om igen vad som sker när en synder kommer in med sitt offerdyr och så det blir slaktet på hans vägne. Så står det igen och igen, detta ska vara en soning. Detta ska vara en soning. Detta offerdyrs lamm ska sone och det ska ske en försoning. Sone och försone, försone och sone, om och om igen i alla de kapitlen när offringen beskrivs. Och all denna soning finns det här i förgården. Så ställer jag dig ett spörsmål som är dagens stora spörsmål. Viss det sker en soning och en försoning här, varför ska det vara en stor försoningsdag? Då det sker en försoning 335 dagar i året, varför ska det vara en stor försoningsdag den 10:e dag i den 7:e månad? Varför ska det vara en försoningsdag utöver att vara en daglig soning? Ja, jag väntar inte att du ska svara, jag har inte tid. Nej, det är bara för att få fram det retoriska spör. För de adventister, själva adventister som lever på basis av dessa idéer, har ofta inte klarhet i det. Det är något som heter en soning, och det är den första försoning. Så är det något som heter en annan försoning, och där blir folk förskräckade, speciellt teologer. De står helt av och får, de ryster i buxorna. Det är en annan försoning. I adventismen är det 2 försoningar. Det är vad Kristus gjorde när han döde för människor, och så är det vad Kristus gör i det allerheligaste, den himmelska helgedom. Omtalas för exempel hos Ellen White, kallar det en annan försoning. Ja, så är det så att visst du nu tar utgångspunkt i 1844 och så löp. Och så löper du fram till soningen är avslutet. Så har du de 7 sista plagor som är nämnt också i vår klass här i 144 000. Kristi and kommer, de 1000 år och så vidare, och så den ändliga dom. Du och jag lever alltså i följd av denna förståelse i en period för Kristi and kommer, för plagorna faller, för den and försoning är avslutet, den undersökande dom. Är alla med på det? Vi lever i den undersökande domstid. Vi lever för den är förbi. Vi lever efter 1844, för Jesus går ut av det allerheligaste och är färdig med sin andra försoning, för hans ankomst kommer. Varför är detta viktigt? Av många grunder. Jag ska nämna så enkelt ett par grunder. En grund är den att hvis du hänvänder dig till kristenheten i all myndighet, så tror du att Kristus kommer igen till denna världen en gång för att upprätta ett fredsrike i denna världen. Känner du till den idén? Går runt i andra menigheter och hör deras förkynnelse om Kristi ankomme, så lyder den nog i rättning att Kristus ska komma inte bara till Juta för mormonerna, men för de kristna ska han komma till Jerusalem. Han ska bygga upp igen templet i Jerusalem. Han ska upprätta sitt herredöme här i denna världen. Jödefolket ska vända sig om och bli Guds barn. Jödefolket ska bli denna världens missionärer. Alla ska till sist vända sig om i en stor universell evangelisk bevegelse som ska innehålla härlighet, mangel på miljö, dålig miljö och förorening, fred och kärlighet, våpnen ska fjärnas. Ett tusenårsrike, en väldig glansperiode som världen aldrig har sett maken till. Och så är den en slags mellomstadium mellan den sörgliga världen vi lever i och den kommande perfekta världen. Så är tusenårsriket härlighetsrike, hur man liksom förbereder sig det. Den idé är null och nix i adventismen. I adventismen så förstår man det sån här, att när de tusen år kommer, där står det, se jag så och det var ingen fuler mer. Jag så och se, alla fulerna var flöjt, det var ingen människa mer. Världen var tom och öde, och man uppfattar världen som att ligga i ruiner, och att världen är en örken i de tusen år, och det är icke ett fredsrike. Det är därför mycket viktigt att poängtera att adventismen påstår, på basis av Daniel och helgedomstjänsten och evangeliet i det hela tatt, att för Kristi ankomme är det en dom vår borgerskapet till Guds rike avgörs och är avgjort när han kommer. Och att Kristus när han kommer angång icke kommer till denna världen i det hela tatt, men som det står i Thessalonikerbrevet, han kommer där i sina änglar och han samlar alla sina för alla ena av för att ta dem till sig, och så kommer han till denna världen för att upprätta den nya världen efter de tusen år. Det är därför det står för de tusen år, hvis vi säger till dig, se han in i kamrarna, gå icke där in, se han i örkenen, gå icke där ut. Han är simpelthen ingen steder. Det sista stora bedrag i kampen mellan Kristus och Satan, står det, är att Satan ställer sig fram för mänskligheten och utgiver sig för att vara Kristus, och det gör han i denna världen, och du kan alltid veta att det kan icke vara Kristus. Bara en liten detalj. Det är väldigt viktigt att vi förstår att avgörelsen för ditt och mitt borgerskap i Guds rike, det är en avgörelse som tas i denna period för Kristus kommer angång. Okej, så går vi tillbaka till bilden med denne syndbärare som nu har borit sin synd och lagt den på Kristus, som är fört vidare in i helgedomen av prästen, och som bildligt talat hoper sig upp här 335 dagar i året. Varför så en stor försoningsdag när man har en försoning hver dag? Jo, det kan man ju snacka om på så många måter, men låt oss se det på denna måte, enkel. Det gale i mitt liv, hvis jag angrar det och bekänner det och avstår från det, kommer till Kristus och lägger min skuld på ham, så blir jag sett på som jag aldrig har syndat. Och min synd bär jag inte längre själv, men Kristus bär den för mig, och Kristus som präst går helt in här. Är vi med på det? Men det kunde ju vara att jag tog tillbaka min synd. Det kan vara att, för att ta ett något som jag känner väldigt gott till i mitt liv, det är hissighet. Min far var hissig, jag är själv hissig, min son är hissig. Det är en värre släkt. Simpelthen är kortlunte och tänner våldsamt och oberegnlig. Och det har varit en kamp hela mitt liv för att styra mitt sinn. Hvis jag icke styr mitt sinn och icke overger mitt sinn till Kristus, men fanges i det där och ge efter för den där tillbörlighet, så är det samma som att säga, det var gott Kristus att du tog min hissighet, min synd. Det är gott du har sonat för mig och tagit min synd in i helgedomen. Men kunde jag få den tillbaka ett ögonblick, så jag kunde få hissa mig upp en tid. Förstår du idén? Hvis Kristus ska sona en gång, så må Kristus få behålla min synd här. För Kristus kan inte sona en synd som icke har kommit in i helgedomen. Det är det bildet går på. Att synden må flyttas från lejren, från menigheten, från ditt och mitt liv, och flyttas in i helgedomen. Och där må synden vara, hvis den ska sonas en gång. Det är därför adventismen lärer att det är mer till evangeliet än tillgivelse för synd, och det att få sitt namn i livets bok, som det heter. Hvis ditt och mitt namn ska bli stående i livets bok, så må vi låta Jesus få behålla synden, så han kan sona den en gång. Eller så blir du och jag själv syndbärare, och det är inte så lycklig. Hvis du går till andra uppfattelser av evangeliet, som stanser här i förgården, så vill du se att man talar om att det enaste som har skett, det enaste som vill ske, det enaste som är av betydning för människans frälse, det är att Jesus kom till världen, döde på korset och döde för vår skyld. Det är en basal och grundläggande sannhet i evangeliet. Men hvis du hänger dig upp i den sannhet och inte förstår vad som sker vidare, så blir du stående här, och det får ta på sida alltså. Därför när du hör idag oss i adventistsamfundet, teologer och präster svärma och svimla omkring helgedomstjänstens förgård och döden och korset, så tar man efter evangelisk kristendom i alla myndighet och förnektar adventismen. Kan illustrera det på en på en annen måte ved å referere til et syn som Ellen White hadde i forbindelse med helligdomstjenesten. Og det er jo kun et syn med noen symbolske fremstillinger. Den er hennes første syn, og I som er eldre i forsamlingen har lest det. Jeg vet ikke hva bøkene heter på dansk, det er også underordnet. Hun sier, jeg fikk se i et syn helligdommen, og der så jeg Faderen, Gud Faderen, bevege seg fra det hellige til det aller helligste. Så jeg derefter Sønnen stå opp og gå inn fra det hellige til det aller helligste innenfor Faderen. Da ser Ellen White i et syn det samme som Daniel ser i det 7. kapittel. Jeg så en som lignet en menneskesønn komme frem på den gamle dagen for å motta et rike. Og motta et rike er å motta borgere i riket, ikke sant? Ikke geografi, han skal ikke ha Danmark eller noe annet sted. Han skal ha borgere. Så han kom for å motta et rike. Dette ser Ellen White, og så sier hun, da Jesus gikk inn, så jeg menigheten ligge utenfor, som var altså billedlig talt da. De knelte, tegner det på den måten der, de var knelende, og de tilba Kristus mens han var her. Kristus var i det hellige, og menigheten tilba ham. Og så er det at hun sier, da Jesus sto opp og gikk inn til Faderen, da var det så at noen i denne gruppen sto opp og gikk inn sammen med ham. Så det er jo billedlig fremstilling. Mens andre ble knelende her utenfor, som om Kristus var i det hellige. Så det er skille omkring 1844. Er du med på tankegangen? Og så kommer det et øyeblikk, så kommer det følgende kommentar. Å bli stående her i det hellige når Kristus er det aller helligste er ødeleggende. Jeg ble vist, sier hun, i synet at Satan forsøkte å ta den plass, spille den rolle som Kristus hadde spillet i det hellige. Og jeg så at Satan åndet sin inspirasjon på de som ennå trodde at Jesus var i det hellige. Derimot så jeg Kristus åndet sin inspirasjon på de som stod opp og gikk inn sammen med ham. Og hun sier, i den inspirasjonen fra det hellige var det mye lys og sannhet. Og det er det som er så besværlig for menneskene, de skal skjelne mellom riktig og forkert i dag, det er at det som er forkert eller defekt i et synspunkt har mye lys og sannhet. Men hun sier, de som fikk inspirasjon fra Kristus, de hadde lys og sannhet og kjærlighet. En alt overvinnende kjærlighet som seiret over alt som ondt var. Så var disse to grupper skilt fra hverandre. Her står Kristus og inspirerer sin menighet. Den annen forsoning er i gang. Her står en annen gruppe som er kristen, de står altså her. For at du skal fatte situasjonen, så går jeg tilbake til foregående. Jødefolket, de forstod ikke sin besøkelsestid. Da Kristus var i foregående, så kalte de ham Belzebul, Satan. Og jødefolket, som et folk i all alminnelighet, de står ennå og venter på at Kristus skal komme til foregående. Men Kristus har vært i foregående. Kristenheten på pinsefestens dag i år 31, går inn, den første menighet, apostelmenigheten, går inn i helligdommen, får helligånden på pinsefestens dag, og Kristus begynner sin tjeneste i den hellige. De frigjør seg fra den der avstumpede holdning som jødene tok, og som ledende jødefolket tok, at Jesus fra Nazaret ikke var Messias. Så tar de det synspunktet at Jesus er her, han er oppstanden, han er far til himmelen, herfor skal han komme igjen. Alle ser at det er fatalt å bli stående her hvis Jesus er her. Jeg spør deg, er det fatalt å bli stående her hvis Jesus er her? Det er meget viktig at vi forstår hva Jesus gjør når han gjør det. Da Jesus døde på korset, døde han for alle mennesker til alle tider. Han er lammet slaktet fra verdens grunnvoll av. Det er vi med på. Men det var en dag han gjorde det. Han gjorde det den 14. dag i den første måned i år 31, efter den tidsprofeti, etter den kalender, etter dette ritualet. Altså det er en tid han gjør det, men han har gjort det for alle slekter. Er vi med på det? Jesus gick in i det heliga på ett tidspunkt, 50-20 dagar efter påskesabbat år 31. Då gjorde han det. Det var pinsefestens dag. Men han gjorde det för alla släkter. Jesus gick efter den 22 oktober in i det allra heligaste, den himmelska helgedom. Han har gjort det för alla släkter. Har han inte? Jo, domen begynner med Guds hus, från alla, från Adam och ner med denna dom. Men det är en dag han gör det, och det är nu. Hvis du och jag inte förstår eller är med på vad Jesus gör nu, så är vi lika kortkommet som jöderna som stod vid Galilea, och där de såg Jesus så sa de: denne man från Nazaret är inte Messias. Det är inte nog att tro på Messias. Gör det folket trodde på Messias, gör det folket väntat Messias, men de förkastat Messias. Kristenheten tror på Kristus, de förkynner evangeliet, det är fullt av lys och sannhet, men de har förkastat Kristus, för de känner inte Kristus i den mission han nu har på det. Och förstå Jesus aktuellt på det tidspunktet var att bli hans discipel vid Genesaret eller i Jerusalem. Och förstå Kristus i kristenhetens i kyrkohistorien, det är att förstå hans tjänste för oss i det han ger oss sitt ord och sänder sin ånd och är vår talsman i himlen, nu som har blivit ersattet av kyrkan på jorden, vår prästen står istället för Kristus. Vår ord är ersattet med tradition, och vår mänskliga meningar är kommit i stället för helgon. Allt det här blir bytet ut, men här var det tillgängligt, och det är det som är viktigt att förstå. Nu är det viktigt att förstå att Kristus är här och ingen andra städer. Har jag understrekat det punkt klart? Och knäle här som om Kristus, och knäle utanför här som om Kristus är det allra heligaste, är att få den onde på telefon. Och stå upp och gå in med Kristus här, det är för att få kontakt med Jesus Kristus. Det är därför det är maktpåliggande viktigt för en att förstå. Bibeln sett är du nöjd att komma till hela sannheten för att bli frälst när den dag kommer, när världen blir upplyst. Sån är det inte idag. Det finns otalliga många kristna som aldrig har hört om sabbat, för exempel. Det är Guds barn, lika mig som dig och mig, de har inte hört sannheten. Men för Kristus kommer igen, så ska hela sannheten fram. Och det står: jag vill sända dig min ånd, och han ska leda dig till hela sannheten. Är ni med på det? Och hela sannheten, det är målet för det liv som ska levas. Folk spår ofta hur helig ska jag vara. Du måste vara så helig som det lys man har. Och har man hela sannheten, så ska man vara helt helig. Det är alltså logik i de ting, och de hänger samman. Det hade varit ett par händer. Ge chans för det, men tjej. Du hade honom upp. Försoningar. Här i förgården sker den ene försoning. Jesu död på korset, han blir vår syndbärer. Det är du med på. Och så är du också med på att Kristus, han accepterar dig som sitt barn. Du får ditt namn i livets bok, som det heter. Du är hans. Din synd, eller din skyld, den är inte din längre, den har han tagit på sig. Han har båt den in här. Hvis du håller den hos Kristus, så blir den här, hvor han går in på den stora försoningsdag, det vill säga på vår kalender efter 1844, för han kommer ut därifrån, intill han kommer ut därifrån. I den judiska helgedom var det på den stora försoningsdag, prästen går in här. Och medan han inne här, så offres det två dyr i helgedomen, det framställs två dyr i helgedomen, eller två bokar, en för Herren och en för Azazel, alltså en för Gud och en för Satan. Så sker det som alltid sker i denna förbindelse. Boken för Herren slaktes. Boken för Satan slaktes icke. Blodet av boken för Herren går in här och är soningsblod här inne i den andra försoning. Det vill säga att den synd som du hade, som du bekände och väntade om från, den är nu tagit in här, och Kristus får lova dig att behålla den. Du avstår från din synd och du har seger över det onda. Så soner han en gång, och han sätter sitt segel på dig. Och så... Nej, han döde här en gång och dör icke mer. Men hans död för dig betyder ingenting för han får lov till att fjärna från dig det som är galt hos dig. Och det gör han vid att du överlater det onda till ham, så han tar det in här och tar det en annan försoning. När den är färdig i den judiska helgedom i världen som illustrerade den himmelske, så tar, när den försoning är färdig, så tar prästen den här offer, denne, går prästen ut här och så lägger han denna skyld på hodet för bocken för Azazel eller Satan, och så föres denne ut av helgedomen, ut av lägren, ut i örknen och fjärnes. Och poängen är att det var en synd här, och det var din och min. Så kommer det stora kunststycke som kun Gud kan. Han kan rädda synderen och så vid att fjärna synden från han. Och det gör han vid att han tar synden som synden har och går in här och sonar den, och så bär han den ut av lägren, och i lägren, i menigheten, står det tillbaka en som var en synder men som nu är en segervinner. Är du med på det? Alltså man hade synd i lägren, och så är synden fjärnad från lägren. Där står en frälsynder, och utanför här det är synd, synd är borta. Alltså synd fjärnas från lägren. Och det är det är ett bilde som är lite billigt, men som kan hjälpa en till att huska det måske. Det är en amerikansk predikant som vi hörde en gång bruka ett bilde som, och han kallade helgedomen för universets stora vaskeri. Han säger man kommer där med sitt beskittet tøy, och så säger han, varför kommer man med det tøy? Jo, för det är beskitt. Och så kommer man in i helgedomen, och här får man det vasket. Och varför bär man tøyet in? Jo, för att få det vasket, för att bära det ut. Förstår du? Man bär det in för att bära det ut. Man bär det inte in för att, alltså in för att få det ut rent, utan fläck och lyte eller något sådant som det heter. Förstår bilden? Alltså poängen är att Kristus, för han kommer en gång, må etablera i världen ett borgerskap i sitt rike som lever efter hans tankesätt, hans mentalitet och har hans ånd. Samtidigt som världen modnes för det onda, så modnes världen, menigheten, till det gode. Därför i uppenbaringen så står det två höster. Det står en druehöst och en kornhöst. Och kornhösten, det är de rättfärdiga ska höstas, alltså rättfärdigheten höstas. En så man gick ut för att så, och där kornet var modent gick han och höstet. Alltså kornet har inte varit modent för, alltså i menigheten. Därför det står i apostelgärningarna, Gud har varit överbärande med vankundighetens tider, men byder nu att alla ska komma till sannhetserkännelse, och han vill sända sin son Kristus när alla de ting som är talat om i profeten är uppfyllt. Jag kan titta och läsa i texten, Apostelgärningen 3, 19-21. Det står, fatt ett annat sinne och vänd om, så är det synden som vi tillgitt, och husvalelsestiden, alltså helgons gave från Gud, må sändas, så I kan motta Kristus frälsaren. Alltså, Kristus kan inte komma tillbaka en gång, för nationet en gång. För exempel, folk säger rätt ofta, kristna har sagt, och vi adventister har också sagt, och det är en halv sannhet och en halv lögn, när man säger att ja, nu är världen så ond att nu kommer Kristus. Nu är det så mycket hungersnöd, krig och eländighet i världen, nu må han komma. Alltså. Nu ödelägger världen i förorening. Nej, nej, nej. Det har aldrig varit så. Det är allt samman tecken på att synden tilltar och ämnen är när. Men när kommer Kristus? När detta evangelium och rike är förkynt för alla folkeslag, då kommer änden. Och det står, du ska höra krig och rykten om krig, men änden är icke ännu. La ingen förföra er eller bedra er. Änden är icke ännu. När detta evangelium och rike är förkynt för alla folkeslag till ett vittnesbud om mig, då kommer änden. Alltså, när kornhösten är moden, en landman begynner inte att hösta sitt korn för det är modent. Ingen tror att Kristus höster sin menighet för den är moden. Och sannheten, hela sannheten och sannhetens erkännelse och det rena liv har fortäller Bibeln ska uppnås i den periode för menigheten som det var uppnått för enkelte människor genom alla tider, ska uppnås för hela menigheten för hans ankomme. Och det är det som är den undersökande dom. Men jag får lov att säga till er, siden vi nu står här och talar om dessa ting, att du vill möta i menigheten, i vår egen menighet, som du också möter det i andra menigheter, en intens motstånd mot denna adventistiska förståelse. Jag vet inte om du har registrerat det. Alltså, man vill ta död och liv tillbaka till detta här med försoningen i förgården och icke längre. Det är liksom det här det föregår. Den undersökande dom är ett beskitt ord bland teologer. Ta och läs det 28 kapitel i konfrontation eller den stora strid. Där står, Ellen White summerer opp disse synspunktene. Måske skulle jeg lese et par sitater derfra. Nei, det gjør jeg ikke, fordi tiden er gått fra oss. Du kan selv lese hele kapitlet. Det står mange, mange yndige fortellinger der det står. Mens verden går videre, intet anende, man køper og selger, og man lever som normalt. Mens du gjør det, er alt sammen forbi. Det skal være som en tyven om natten, to maler på en kvern, en tatt den andre tilbake, to i en seng, en tatt den andre tilbake. Altså, umerkelig er saken avgjort. Og kun de som kjenner Kristus forstår saken til sist. Det er ikke sånn som det er en norsk utgave av konfrontasjon, som jeg er meget imot, sånn i bagateller moské, men det viser hvor lite man leser de bøkene. Man har publisert bokene som man satt en atomsopp på omslaget på boken. Som om verden skulle ende i en atomkrig. Hvor står det i Bibelen at verden skal ende i en atomkrig? Nei, verden skal ende i den undersøkende dom og beseglingen og de syv siste plager og Kristi ankomme. Det er det sannheten dreier seg om. Det er ikke om atomkrig, altså. Jo, men det er oppløsningen som kommer når disse her ting innledes, som vi kaller de tusen år. Altså boken, det er fint. Det er utmerket. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at det ikke er det det dreier seg om. Det er som verden vil ende under Satans herredømme. Men når denne sak avgjøres, er det lenge før elementene kommer i brand. Altså, du er borger eller ikke i Guds rike før elementene går i oppløsning og tar ild. Er du med på det? Ja, jeg tror tiden er gått. Er den ikke det? Unnskyld. Kristus går i forbønn for sine barn i denne kalender, altså symbolstad, 335 dager i året. Kristus går i forbønn for sine barn hver dag når det offres her, hver dag her, og også på den store forsoningsdag. Det er veldig viktig at den store forsoningsdag, den hadde de daglige, vanlige offringer, akkurat som den hadde den store forsoningsdagsoffringer. Så derfor, hvis du ikke kjenner Kristus, eller har kjent han, og kommer på avveie fra ham, så kan du i dag vende deg om, akkurat som du kunne før 1844, og kan inn til han lukker nådens dør. Altså, omvendelse og komme til korset er mulig alle dager i dette år, men det er en dag som er den store forsoningsdag, og da gjelder det om å forstå og beholde sin synd her for å være med på en annen forsoning. For den som ikke er med på en annen forsoning er ikke forsonet. Ja, det er at nådedøren lukkes. Det vil si at tempelet i himmelen ikke lenger er til vår tjeneste. Det står i Hebreerbrevet 9:28. Det er menneskets lodd en gang å dø, deretter dom. Som Kristus led en gang for syndere og bar mange synd, skal han atter komme igjen, ikke som syndbærer. Da lukkes nådedøren. Når Kristus kommer annen gang, er han ikke syndbærer. I kristenheten vil du ofte høre at Kristus kommer tilbake til Jerusalem og skal være syndbærer og frelse for verden. Når Kristus kommer annen gang, står det, er det ikke som syndbærer, men som kongers konge og herres herre, for å ta imot de som venter på ham. Altså, der er forbi. Så nådens dørs lukkelse, det vil si at helligdomstjenesten i favør av din frelse er forbi. Ja. Beseglingen er bare et annet ord for det vi taler om her, å bli sonet annen gang. Det å bli beseglet. Det hører mange ting med her som jeg ikke sier eller får sagt. Samtidig som Helligånden i det høye rop skal bruke menigheten til å opplyse hele verden om Guds karakter og sannheten, samtidig er det en falsk bevegelse i verden. Spiritistbevegelsen griper om seg, som Ellen White uttrykker det, en universell bevegelse i favør av et lykkelig tusenårsrike vil gripe hele slekten og kristenheten med helbredelse og undergjerninger, og det vil skje virkelig mirakler, og du må ikke lenger kunne tro dine egne sanser. Du ser folk helbredes.